Kvällens gäst, Stig Edqvist, kriminalkommissarie på Rikskriminalpolisen, chef för den svenska ID-kommissionen. Han är chef för den nya utredningssektionen på Rikskrim och har tagit med sig sina gamla uppdrag från före detta våldsroten. Och därmed är han alltså bland annat ansvarig för Palmeutredningen. Och det som i dagligt tal kallas Riksmordkommissionen. Stig Edqvist, välkommen. Hörru du, jag vore inte journalist om jag inte var tvungen att passa frågan du har fått 100 gånger idag. Vad tror du om det senaste uppslaget i
Palmeutredningen?
Varsågod.
Ja, det är ju filmen som det syftas på givetvis som gick igår kväll. Och det man vänjer sig när man håller på med såna här utredningar, att det kommer upp nya uppslag hela tiden. Och självklart så måste vi ju följa upp det här och se vart det tar vägen. Men man blir luttrad efterhand som åren går, och i synnerhet i en sån utredning som Palmeutredningen. Det är liksom ingen tvekan om det. Jag kan säga att det är lite vek på rösten, tror det på att jag känner att jag har något, men kanske en begynnande förkylning. Så att det är det beror på. Ja, hur som helst, jag fick en presentation här och jag ska försöka att lite grann fördjupa den. Det är nämligen så också att jag hade ett regeringsuppdrag i 1994 när man startade upp krigsförbrytartribunalen nere i Haag, och jag tillsammans med en kollega var där nere under 3 år. Och det var år som jag kan säga, man måste nog leva flera liv för att få uppleva vad vi gjorde de här första åren när kriget snurrade nere på Balkan. Vi flög in till kriget och vi jobbade med det här med krigsbrotten som var, och även då efter Daytonavtalet givetvis. Det var väldigt tuffa år. Och en utav skälen varför jag säger det är att jag känner igen det här våldet i de här böckerna som är skrivna här och som vi har, Ondskans väg och Iskallt våld. Det är det här liksom riktiga ondskan, för det var vad jag upplevde på Balkan de här åren. Så att de som inte har läst de här böckerna ska vara medvetna om att ondskan, den finns faktiskt, och den har fanns nere på Balkan utan minsta tvekan de här åren. Hur som helst, jag kom hem 1997 och fick då, innan jag anmälde nämligen att jag skulle komma hem och inte fortsätta ett fjärde år nere i Haag. Och då vart jag hemkallad och tillfrågad om jag var beredd att gå in och ta över utredningen just när det gällde Olof Palme. Och jag kunde väl i min fantasi vid den tidpunkten inte tro att någonting skulle kunna vara jämförbart överhuvudtaget med vad jag gjorde på tribunalen. Och det är det ju inte alls. Det är inte samma saker det handlar om egentligen. Men jag hade rest så mycket över hela jorden under de här 3 åren så att för mig kändes det att det skulle bli lätt att komma hem och ta sig an Palmeutredningen. Det kan jag säga var ett klart misstag, för det är mycket turbulens, och det har alltid varit mycket turbulens i den utredningen. Under, alltså det är sånt som inte kommer upp och det kommer inte fram i medierna överhuvudtaget. Men det har alltid varit problem. Och under något år här så höll vi på med Sydafrika, och det var många personer som snurrade runt den här utredningen vid den här tidpunkten. Allt ifrån före detta ministrar och med mera. Det är ingenting jag behöver dölja, för det stod i tidningarna omkring det. Men det är alltså turbulens som är, kan vara väldigt, väldigt jobbig att leva med år efter år faktiskt. Lite grann. Ja, tack. Lite grann utav det här känner jag givetvis. Även i perioder som nu när det var 20 år här. De senaste 5 veckorna kan jag säga så har jag haft minst 3 besök av medier uppe på mitt rum. Jag har säkert haft minst 20 telefonsamtal ifrån medier i första hand givetvis i Sverige, men även nere i och ifrån Europa som har kommit hit. Idag senast hade jag Tyskland som säkert höll på 1,5 timme och spelade in just med tanke på 20 år imorgon när det gäller Palmen. Så att det är mycket som händer och det är mycket som sker. Det är inte det jag ska prata om. Ni får gärna ställa frågor efteråt här, utan jag ska berätta om en roll som jag fick av Lars Nylén när han var rikskriminalchef. Och det var 1999 när min företrädare hade drabbats av cancer och var på väg att försvinna bort. Jag var själv utomlands på en tjänsteresa och Lars ringde upp mig och undrade om jag var beredd att ta ansvaret för identifieringskommissionen på Rikskrim. Och det är alltså den nationella ID-kommissionen som jag pratar om. Sverige är nämligen uppdelad i 4 regioner. Så att Umeå, om det störtar ett flygplan upp i norra Sverige med 6-7 ombord, då har Umeå en organisation så att man kan ta hand om det här identifieringsarbetet som det blir frågan om. Samma sak i Malmö, Göteborg och Stockholm. Man är alltså uppdelad, landet är uppdelad i regioner. Men överallt där så finns då den nationella identifieringskommissionen där jag är operativt ansvarig och där nuvarande rikskriminalchefen Therese Mattsson är ordförande. Jag går alltså in som vice ordförande i den rollen. Normalt sett så ska vi svara för utbildning för de här grupperna som finns i Sverige som ska klara sig själva vid mindre olyckor. Men går det ner, som jag brukar säga när jag berättar om det här, en Boeing 747 norr om Östersund på väg till New York med kanske 35-40 nationaliteter ombord och alla omkommer på det planet, då är det vi som centralt i Stockholm som får ta ansvaret. Och då kan jag säga utav mina erfarenheter att det finns inte en chans att Sveriges resurser klarar det. Utan det får vi ta in hela Norden, så sannolikt också ID-kommissioner utifrån Europa för att klara det. Jag vet utifrån erfarenheterna bara ifrån Linate i Milano där det var drygt 100 som omkom. Det slår sönder ganska ordentligt och det kräver väldigt mycket arbete för att pussla ihop de här som har varit ombord på sånt här flygplan. Samtidigt ska man också vara medveten om i en sån situation att det inte bara själva identifieringsarbetet som blir aktuellt, utan sen kommer motortillverkare, det är plantillverkare som tillverkat det, sådana som tillverkar hjulen. Världsmedia lägger sig på givetvis, samtidigt som man är tvungen att skaffa fram resurser för att kylanläggningar och så vidare, eller kanske ishallar som man gjorde på World Trade Center för att kunna ta reda på de som omkom där. Det här är ett grannlaga jobb och då har vi kanske alla ni här som finns innehav upptäckt när det gäller Thailand, vilken turbulens det har varit för både landet Sverige egentligen och för landets regering och alla som har varit involverade i den händelsen där nere. Och där var det 543 svenskar som omkom. 16 utav dem kan jag säga återstår. Vi har 630 oidentifierade kvar nere i Thailand. Men vi kan ju inte säkert säga att de finns bland de döda för att de kan vara utspolade och de kan vara under sand och så vidare. Men 16 stycken är kvar av de som försvann och varav 13 är barn. Tyvärr. Men det är läget som det är. Sen kan man fundera på det här jobbet. När jag fick det här, när Nylén ringde mig, så kände jag mig självklart smickrad. Men samtidigt så visste jag genom alla åren på Rikskrim, för jag kom dit 81, att det var inte så vanligt att man åkte ut på de här jobben. Utan det var ett udda arbete som kanske hände var tionde år att man åkte ut, att ett antal svenskar hade dött utomlands. Så jag såg det inte speciellt belastande, kan jag säga. Utan mer smickrande att han anförtrodde mig att ta det här ansvaret. Men det gick ganska fort. Jag tror det var inom ett år så kom Linate-olyckan. Och jag fanns ju hemma i Värmland givetvis för att jaga älv vid den här tidpunkten. Och hade suttit 4 timmar på pass. Och tänkte det småregna att det är ingenting som ska få mig härifrån, för det var så skönt att vara hemma i skogen och i lugnet ifrån alla telefoner och så vidare. Men det gick ganska fort och jag fick ju besked fram på mitt på dagen att det var ett svenskt plan som hade kraschat och sannolikt de många svenskar ombord som hade omkommit. I det fallet så var det 25 stycken svenskar ombord eller hade anknytning hit till Sverige. Och jag fick ju beskedet på kvällen hemma i Värmland då, att det var bestämt genom utrikesdepartementet att ID-kommissionen skulle åka ner till Italien och Milano med anledning av olyckan. Det var lite spännande för mig, kan jag ärligt säga, för det var ju första uppdraget. Och ID-kommissionen i sig består av rättsläkare helt naturligt. Det är rättsodontologer, kriminaltekniker. Var och en av oss har olika arbetsuppgifter. Mitt jobb är att se till att ID-kommissionen ska fungera. Jag ska klara av medierna. Jag ska klara av omgivningen, kan man säga. Utrikesdepartementet hemma i Sverige, hemmakommissionen och så vidare. Så att allting löper och att själva folket som arbetar med de döda ska kunna hantera det här. Men man ska vara medveten om också att det här är ett jobb som pågår dygnet runt i stort sett. I synnerhet om det är tidsskillnad som till Bali där det är 9 timmar. Då är det kvällen på Bali när det börjar att bli förmiddag här i Sverige och man jobbar övertid här i Sverige för att få sådana här saker att fungera. Det innebär att i stort sett går man dygnet runt. Hur som helst, man kan tycka och tänka när man ser det här och att det är väldigt komplicerat. Men det här, vi följer självklart en viss mall när vi arbeta för att identifiera döda. Även om kropparna är sönderslagna och att man är tvungen att pyssla ihop det här så att man får ihop alla bitar på plats, kan man säga. Och det går ju genom DNA, inte minst. Och det har vi ju sett både på Bali och även i Thailand faktiskt, att det inte är några stora bekymmer. Liksom även i Milano så var det samma sak. Vi kan förstärka givetvis som vi gjorde i Thailand, så att om vi går ut först den nationella identifieringskommissionen så kan vi begära förstärkning direkt ifrån både Umeå, Göteborg, Stockholm och Malmö för att stärka upp oss och gå in i de här arbetsuppgifterna. Man ska vara medveten om också att när vi jobbar med det här så känner vi varandra. Jag menar, det var många jag träffade i Thailand, som jag träffade på Bali, från Australien och från olika länder. Det är en liten klick människor som har det här som specialitet och åker runt för de här katastroferna. Och det är ganska bra, för att man vet också, man litar på varandra. Man vet att det är inga stora bekymmer, utan även om det är en tysk eller en holländare vi har träffats förut, antingen nere på Interpol där vi ses en gång per år, eller på någon katastrof ute i världen. Vad det är som händer när vi kommer fram till en sån här plats, det varierar väldigt, väldigt mycket beroende på omständigheterna. Ser man som i Italien, där hade man en rättsmedicinsk avdelning som var klarad av 136 döda, tror jag, med kylanläggningar och så vidare. En hypermodern obduktionslokal, så det var inga stora bekymmer. Då arbetar man i en miljö som ungefär är i Uppsala eller i Stockholm när man håller på med det här. Och problemet är ju bara att när ett flygplan som är precis lyft ifrån marken får ett hinder och trillar ner tillbaka i mer än 300 km i timmen och går rakt in i en betongvägg, då händer det väldigt mycket med de som finns ombord. I det här fallet så klipper av flygplanet i, om man ska säga, vid cockpit ungefär, så det klarar sig från brand. Men det som fanns bakom där, det blev ju en stor brand utav det, och det gör att det blir väldigt svårt. I och med att det samtidigt klipper sönder människor som sitter när det blir tvärstopp, och samtidigt så blir det brand, då är det oftast bara DNA man kan identifiera med. I och med att det slår sönder självklart tänder och allting som i en sån här situation. Men vad man gör egentligen, det är att man lägger upp en kropp och följer den på en linje, som vi kallar det. Man börjar med att ta, om det är möjligt, att ta fingeravtrycken ifrån den här döda kroppen som har fått ett PM-nummer, som vi kallar det, postmortem, alltså efter döden. Som en grund har vi då i förväg AM-informationen som står för antemortem. Det är alltså föredödningsinformationen. Och den får vi från de anhöriga, antingen är hemma i Sverige eller någonstans i världen där de kommer ifrån. Det ligger sedan till grund för den här, när man mixar ihop för att få identiteten. Man undersöker en död kropp, får då ett PM, en PM-information som talar om att det kanske finns en tatuering på ena armen i form av ett kors och på den andra i form av ett hjärta. Allting sånt antecknas när man undersöker kroppen. Och på så sätt så kan man få indikationer på en possible match, som vi säger. En möjlig identitet, om jag uttrycker det på svenska. Och så går det hela vägen. Så att första stationen är fingeravtrycken. Nästa station, där klär man av kroppen om det finns kläder. Man tar bort smycken, allting det här fotograferas helt naturligt i kombination med PM-numret, alltså det numret som den här döda har fått i samband med att undersökningen börjar. Samtidigt som rättsläkaren går in, förbereder med att ta ett DNA-prov på den plats som vi har bestämt. Thailand började vi med att ta två tänder ifrån kroppen, de två bästa. Det funkade inte, och jag kan återkomma till varför jag tror att det blev bekymmer med det. Utan istället där flyttade vi ner och tog en bit ifrån lårbenet på varje kropp som passerade igenom den här processen. Samtidigt så förbereder man då för tandläkarna, för att man röntgar dels då underkäken och även överkäken, och man tar, självklart antecknar man rent manuellt med papper och penna och får in de här, så att man ska genom tarmjournaler som man har tagit in på de som är borta ska få en överensstämmelse när man gör den här matchningen. Och ofta så har man bra, är tänderna lagade på ett vettigt sätt och det kanske finns bryggor, det är det absolut snabbaste sättet att få en matchning när man har tarmjournalen, att det går fort. I Thailand så passerar ju det säkert de 300 första, i alla fall 270 tror jag det var, igenom enbart på tänder, och för att de var identifierade den vägen. Tänder är en säker grund, liksom fingeravtryck är självklart en säker grund och givetvis DNA. Det är egentligen de metoder som man kan vara helt säker på att det fungerar. Sista stationen som jag sa, det är alltså tänderna, och då har man fullständigt PM-information ifrån den döda med alla allting som man har fått fram på kroppen i stort sett från operationsärr. Man kan öppna upp om det är så att det är en kvinna för att se om livmodern finns kvar, för att det är så frågor som ingår i när man tar för dödninformationen för det här matchningsarbetet. Så att det är en process som man går igenom. Det är lite grann som jag kan se det, att man beskriver det som en fabrik som det passerar igenom, som man bara i ett enda syfte, det är att få en identitet så att de anhöriga ska få hem sin kropp för en begravning, att man får en grav att gå till helt enkelt. Thailand var ju en naturkatastrof och en jättekatastrof. Jag menar, det var ett katastrofområde på 35 mil när vi kom dit ner, och det var väldigt, väldigt svårt i början i och med att kropparna låg på marken på de här uppsamlingsplatsen, på de här templen där de fanns. Jag vet att 1700 låg det på första templet jag kom till, och de hade ju legat en 4-5 dagar när vi dansade ner där. Och där tror jag att skälen varför det inte funkade med tänderna på när vi skulle få fram DNA, vilket vi trodde att vi skulle få den bästa DNA ifrån egentligen när man går in på pulpan, i och med att det var skyddat. Och det som förstör och bryter ner DNA, det är egentligen bakterier, värme, vatten och i synnerhet saltvatten. Och alla de i Thailand hade råkat ut för precis alla de här sakerna. Vad jag såg när jag gick bland de döda första dagen när jag kom upp till Khao Lak, det var ju att oftast hade förruttnelsen tagit så att tänderna låg bara i solen. Och jag tror att värmen var det som bröt ner helt enkelt pulpan i tanden, så att det förstörde helt enkelt DNA. Det här är en naturkatastrof som jag kan se att det, oavsett hur man än ser på det, så är det självklart enormt jobbigt att hålla på med det här när det går månad efter månad. Och jag har aldrig i hela mitt liv själv trott att jag skulle känna som jag gjorde sista månaden när jag var kvar där nere. Det tog emot. Jag vill inte alls åka upp till den här sajten och gå in på de här linjerna, för att jag tålde inte lukten längre. Liksom det var, jag kände att jag hade satt sig på psyket på mig. Det tar lång tid innan man kommer över efteråt en sån här grej faktiskt. Jag har gjort det nu, men att det tog säkert ett halvår när jag kom hem. Ser man sen på en sån sak, för att det här var ju en ren naturkatastrof, och det finns ingen ondska i det som stör mig liksom, utan som jag kunde associera tillbaks till Bali, där man medvetet lägger av en sprängladdning nere på Kuta Beach med ungefär 400 kilo. Egentligen är det två platser man spränger på, men den stora gick utanför ett diskotek där det är en väldigt smal gata, eller var en väldigt smal gata. Den var omgärdad utom en mur som gick på respektive kant. De som hade gjort det här hade planerat det väldigt noggrant, för jag diskuterade sen med de australienska teknikerna som höll på med de här, den här platsen. Man hade använt sig av sprängmedel som exploderade, inte detonerade. Och det ligger på förbränningstiden. Den här ligger under 4000 meter per sekund. Då kallas det explosion. Går det över där, då blir det detonation. Och det innebär att en explosion sliter sönder, i det här fallet en minibuss, så att det blir stora ståldelar som går ut och börjar att fungera i stort sett som knivar som cirkulerar i luften runt omkring. Samtidigt som tryckvågen får en ekoeffekt, den går tillbaka ifrån muren och slår emot de alla människor som gick där. Nu var det inte egentligen mer än 201 som i alla fall vi kunde konstatera som dog just i den här smällen vid Kuta Beach. Men det är tillräckligt när det är 400 kilo sprängmedel som går i luften. Det finns inte en som är hel i stort sett utav de här 200 döda, utan de är plockade i småbitar kan man säga, många utav dem. Och då är det liksom, jag vill visa säkerheten i den här metoden. Jag satt nere i Thailand och sa med säkerhet att finns bara de svenskarna bland de döda så blir de identifierade. Det tog 4 månader, men då hade vi plockat ihop varenda liten bit ifrån de här kropparna och lyckas att matcha dem till rätt kropp. Just genom DNA. Och det var Australien som gjorde det. Sen vi hade åkt därifrån. Det innebar att vi fick bekymra hemma i Sverige. För det var två nere på västkusten som hade, det var två unga flickor som hade omkommit. Och vi var tvungna sen i februari åka hem till deras föräldrar. Och fråga var för att det fanns kroppsdelar då, som vi skulle ta hem dem till Sverige. alternativt om de skulle kremeras nere på Bali. Så att det liksom det, i det här fallet så blev det ju kremering nere på Bali då. Men det är svåra saker att hantera. Begravningen hade ju skett någonstans i november för dem, i och med att de hade kommit hem till Sverige. Så att det är många sådana här delar. Jag är helt säker på att finns det bara en del och vi har DNA, då kan vi identifiera alla som vi kommer i vägen för. Problemet är att har man inte före döden uppgifterna, då kommer man aldrig att kunna identifiera någon. Thailand har vi bekymret med, dels Laos och dels Burma, där vi i vissa fall inte får in före döden uppgifterna, och då kommer vi aldrig heller att få en identifiering. Det här är naturkatastrof, och sen har man då terror som det var på Bali. Och jag resonerar som så, är man på fel plats vid fel tidpunkt, då spelar det ingen roll var man är faktiskt. I det fallet så åker man till Bali på semester, och sen råkar man vara ett kort stycke ifrån det här, och då kommer man aldrig hem levande. Så enkelt är det. Sen har vi hållit på med DC3, och det ska jag visa lite grann här, liksom hur ändå bra det fungerar. Jag fick det här när vi kom, det var efter Bali, så vart jag kontaktad utav högkvarteret i Stockholm, och de undrade, med tanke på att man hade lokaliserat DC3, om vi kunde biträda med att identifiera eventuella kvarlever som fanns i planet. Det är ett jobb som vi har hållit på med nu i 3 år, i och med att det har gått i perioder. De har gått över stora områden ute i Östersjön. Och vi har identifierat 4 utav de här. Och för att vi skulle lyckas med det, så var vi tvungna att gå tillbaka till kyrkböcker för att få fram släktingar som vi kunde genom DNA-jämförelse på. I och med att när vi fick upp kvarlevorna från DC3 så var det ofta skeletterat, vilket gjorde att vi gick in i märgen då och plockade fram perfekta DNA prov. Alltså det var inga bekymmer att få ut efter 50 år, mer än 50 år på 125 meters djup. Så att de vi har plockat upp, 4 nu, de är ju utan de minsta problem identifierade. Så det är märkligt. Okej, jag vet inte om jag har gått. Va? Ja. Ja. Ja, det är ju en väldigt bra, det är ju en väldigt bra fråga. Man ska komma ihåg, jag tror att idag, om jag ska svara lite längre på det här, så är det nog sannolikt världens största mordutredning historiskt sett överhuvudtaget. När jag gick in i den här utredningen, för det är på 9:e året nu, då hade granskningskommissionen, den sista precis, kom de in med sin rapport. De hade anlitat experter, och man kom fram till att om en erfaren jurist tog del av 300 dokument utan avbrott måndag till söndag, så skulle det ta någonstans uppemot 10 år att gå igenom utredningen. Och då sa man att det fanns nog 2 utredningar till i världen som kunde jämföras. Det var mordet på John F. Kennedy, och det var The Lockerbie-incident. Det planet som sprängdes i luften med 270 människor ombord ovanför Lockerbie på väg till New York. Och ser man på det, så, alltså det här som det har varit ifrån början, man ska komma ihåg att det har varit dels en tingsrättsförhandling och en i hovrätten. Mycket av det centrala är utan tvekan förstört för oss. Det enda vittnet som vi har med som kan peka ut mördaren, hon är ju, blev ju inte trodd, eller man ska säga man litade inte på hennes uppgifter i hovrätten. Vilket innebär att vi kan aldrig använda oss av Lisbeth Palme i en framtid. I och med att hon är helt säker på att det är Christer Pettersson. Och då menar jag om det, vi får fram en annan kandidat på det här. Vi har 2 stycken kulor, det är det enda vi har. Och som jag ser det, jag tror att vi skulle kunna få fram och placera det här vapnet, mordvapnet, i handen på en mördare, bara vi hittade mordvapnet. För att då skulle man kunna följa historien. Möjligen kan det finnas spår på ett sånt vapen. Visst, det här är jättesvårt. Det är verkligen, verkligen svårt. Men jag tror ingenting är omöjligt. Det kan jag svara.
Vad tror du om det här som några har påstått?
Ja, det var lite lustigt. Jag varit intervjuad. Ja, ja, precis. Jag kan säga som så här att Lennart Hård på Aftonbladet intervjuade mig den 9 februari angående det här. Jag berättade för honom precis som det ligger till. För 2 år sedan så var jag nere på SKL. Jag diskuterade med bland annat Tor Olsson, han näst högsta chef där nere, plus DNA-experter, om det fanns en möjlighet i nuläget att gå in, möjligen att särskilja om nu mördaren tog hans axel. Man sa att den tekniken finns inte, och skälen är ju smittorisken mellan avsatta spår på kläderna, vilket gör att det är omöjligt med dagens teknik att få fram en DNA-profil. Så det sa jag till Lennart Hård, men sen stod det ju om England och Tyskland och allt, och jag pratade med honom senast idag, och då sa han, ja men det skrev jag ju bara sånt. Så jag menar det. Så att, och jag fick ta emot 35 samtal tror jag den dagen med anledning av den artikeln i Aftonbladet. I en framtid, säger Tore, jag pratade med honom för bara någon dag sedan, så är det mycket möjligt att man kommer så att man kan särskilja, men i dagens läge går det inte. Ja. Jag vet inte faktiskt, för att Östlund som det här handlar om, som ju säger att det var Christer, han säger att han var på platsen, och så sa han inte i tingsrätten och inte i hovrätten, för då säger han att han såg Christer Pettersson vid Grand, vid biografen. Och det var han helt, var han helt säker på då. Nu kom ju den här uppgiften att han stod och såg på honom när han sköt. Det finns vissa saker som är komplicerade när det gäller den här delen. Det pågick ju telefonavlyssningar lite här och där i centrala Stockholm vid den här tidpunkten. Och bland annat så har vi ett samtal när han ringer. Problemet är att det blev några felbokföringar, därför vi kan inte säga säkert. Men det ringdes ifrån just biografen Grande samtalet. Då befann han sig där, men då är det osklarhet med tidpunkterna. Ja, jag vet inte. Den uppgiften har ju funnits i den här utredningen i många, många år. Så att jag menar, det var ingenting nytt för oss. Det som var nytt var att Östlund säger att han såg honom skjuta. Plus att han såg en polis som han kände igen vid platsen. Och det måste vi självklart undersöka. Sen får vi se vad det är värt. Vi är luttrade. Jag kan säga som så här att när man är mitt uppe i det här, så som jag ser som typ på Elinate och även på Bali, det är en kortare tidsperiod, det handlar om oftast 2 veckor till 3 veckor ungefär. Och man är så fokuserad på arbetsuppgiften i och med att man i stort sett är igång dygnet runt. Man är enormt trött efteråt. Men när det blir som i Thailand, då kan jag säga att då kände jag, och det gick bra ett par månader, men sen började jag känna att liksom psyket hängde inte med längre. Jag ville inte vara med egentligen. Samtidigt som jag visste att jag var tvungen att vara kvar åtminstone 4 månader för att allt skulle fungera. Och det var tungt alltså, det var riktigt, riktigt tungt. Det är ingen som går igenom det här utan att man på något sätt tar stryk av det. Och det är ju inte bara det här att man kan, man går in även om man inte är i miljön jämt och ständigt. Men när man ser massor med små barn som ligger när man passerar, som är i en dålig kondition, och man vet vad man gör, och man vet vilket lidande det är runt omkring med de anhöriga och så vidare som ständigt ligger på. Det är alltså väldigt, väldigt mentalt jobbigt det här. Man måste vara stark om man ska palla med alltså det, och ändå tar man stryk. Jag vet att rättsläkare har bekymmer med det ibland, så att det blir en sån mängd, så att jag menar, är man på en rättsmedicinsk avdelning, du kanske gör 3 obduktioner om dagen. Det är hanterbart säkerligen mentalt, men när du ständigt går in i någonting som producerar döda kroppar i månad efter månad, och är ständigt fullt alltså på de här linjerna med döda människor i mer eller mindre dåligt tillstånd. Det är tufft.
Tack.